Omer, man räknar Omer som ni vet dagen efter den första högtidsdagen i Pesachveckan. Man börjar på kvällen då naturligtvis och räknar för eftersom dagen börjar på kvällen. Och det står skrivet i tredje Mosebok 23:15 att ni ska räkna 7 hela sabbater, som man kan då översätta som veckor. 7 hela veckor. Och efter det så ska ni presentera på den 50:e dagen ett nytt offer åt den evige. Under den epok i templet som kallas för Omer, den börjar alltså på kvällen den 16 Nisan och fram till den 50:e dagen då. Och det är 7 veckor plus en dag. Så är man, har man en plikt enligt Toran att räkna. För det står i Toran att man ska räkna om. Eller inte räkna om, utan räkna dagarna fram till Shavuot. Och det är alltså ett bud från Toran att man ska räkna. Och då tar man det som att man räknar varje dag. Och en del menar att det räknas som att man räknar. Hela räkningen är ett bud, så man uppfyller ett bud om man räknar alla dagar fram till Shavuot. Och missar du då en dag så kan du, har du inte uppfyllt det budet. Eftersom man då ser räkningen som ett enda bud. Och det är ju mer logiskt om man tittar på Toran, så ser det ut som att det är ett bud. Du ska räkna från den dagen du presenterar Omer fram till den 50:e dagen. En annan grupp menar att det är varje dag som man har ett bud att man ska räkna Omer då. Och då blir det inga konflikter om man skulle missa en dag, att man inte har uppfyllt budet, utan man uppfyller varje dag för sig. Omer är ungefär 2 liter. Det var alltså den nya kornskörden som man presenterade i templet. Och idag så har vi inget tempel och Omer kan inte offras. Ordet reshit, Omer reshit, det är en förkortning på det som kommer sen. Reshit betyder ju begynnelsen av. Så Omer reshit ketzirchem, vilket på hebreiska blir alltså den först, den Omer som är begynnelsen av eran skörd. Och det är ju då kornskörden vi talar om. Så Omer är ett mått omkring 2 liter. Det omen offrades bara en gång i templet. Så det är ju inte en omer per dag här. Utan det var en omer. Och sen så reshit ketzirchem, förstlingen av er skörd. Det är den här omen då. Men tiden mellan första, eller den här omer offret fram till Shavuot kallas också för Omer. Idag så kallas den här tiden för Omer. Så Omer har ju flera betydelser. Vi har 3 betydelser på ordet Omer. Det betyder kärve. Det betyder ett rymdmått på ungefär 2 liter. Och det betyder tiden mellan den, när man räknar fram till Shavuot. Under Pesach så blev Israels folk befriat från de ondas krafter. Och så förbereder man sig under 7 veckor. Och det här är alltså ett uppstigande. Varje dag är som en ny nivå utav avskildhet, helighet. Man förbereder sig andligen att kunna ta emot Toran. Vilket hände under Egypten. Eller uttaget ur Egypten. Folk blev befriade från den orenhet som var i Egypten. För varje dag som gick under de här 49 dagarna fram till den 50:e dagen fick de uppleva att de höjdes en nivå och blev mer och mer fria ifrån den orenhet som de hade levt i Egypten. Därför behövdes den här tiden just på 49 dagar. För det finns den 50:e nivån av orenhet är klassad så låg att man kan aldrig komma ut därifrån. Så när Israels folk var i Egypten så har de kommit ner till den 49:e nivån av orenhet. De var på minus 49. Kommer du ner till minus 50 så dör du i orenhet. Du kan aldrig komma ut därifrån. Så de hade kommit till den näst lägsta nivån. och uttåget ur Egypten ställde dem fria då att kunna höjas och bli befriade från denna orenhet som fanns i Egypten, för att kunna ta emot Toran den 50:e dagen då. Omer symboliseras därför reningen av Israel för att kunna ta emot Toran. Och Zohar lär att den som inte räknar Omer kommer att räknas, han räknas inte bland de rena personerna och har ingen del av den heliga lagen eller den avskilda Toran. Man räknar Omer dag efter dag. Och från och med den 7:e dagen så räknar man både dagar och veckor. För Toran nämner att du ska räkna 50 dagar. Men Toran nämner också att du ska räkna 7 veckor. Så man måste räkna både dagar och veckor. Man räknar om en stående. Man kan också göra det sittande och uppfylla budet. Från och med att det blir natt så har man plikten att räkna om en. Och man brukar göra det efter arvittbönen, kvällsbönen. Om det redan är natt innan man börjar kvällsbönen, då gör man det innan för att liksom uppfylla det budet först. Och det som man gör i synagogan då, det är att den som leder, han räknar först själv och alla säger amen till hans välsignelse. Och sen räknar var och en högt, församlingen unisont räknar amen och repeterar det som kantorn eller försjungaren, förebedjaren har räknat för sig själv. Och då räknar man med välsignelse. För att uppfylla det här budet så gör man först en välsignelse och sen säger man vilket nummer det är på Omer-dagen. Eftersom Omer är ett bud som är viktigt som man ska räkna innan så fort solen går ner, så bör man inte äta kvällsmat innan man har räknat. Men om man har börjat äta innan man räknar Omer, så får man ju äta färdigt först och sen räkna Omer då. Om man inte kan räkna på hebreiska så kan man räkna den på vilket annat språk som helst. Om någon frågar vilken dag i Omer är det idag, så kan man inte svara, för då har du redan sagt vilket. Du har redan uppfyllt budet, utan då säger du vilken dag det var igår. Om du inte har räknat Omer, då kan du tala om vilken dag det är idag. Idag är det 19:e dagen i Omer när vi gör den här inspelningen. Om du ikväll då frågar mig, precis när vi ska räkna, vilken dag är det i Omer nu? Ja, då vill jag ju göra en välsignelse först innan jag säger vilken dag det är. Så då säger jag, igår var det den 19:e. Och då vet man nu att nu ska vi göra en välsignelse, och så säger vi, idag är det den 20:e då. Om man glömmer att räkna om en på kvällen, så kan man göra det hela natten. Och om man glömde det göra under natten, så kan man räkna det på dagen efter. Men då uttalar man inte välsignelsen. Men då kan man fortsätta nästa kväll då, och då säger man välsignelsen. Men om man missar det en dag, och då räknar man inte 49 dagar, då kan man inte uppfylla det här budet som Toran säger. Då kan man inte säga välsignelsen under resten av perioden i Omer. Så måste man nöja sig med att man får be att någon annan gör välsignelsen, eller får vara vid sidan då, och det att han inkluderar en i den välsignelsen. Man kan inte själv uppfylla det budet längre då. Innan man gör välsignelsen så måste man ju veta vilken dag man ska nämna naturligtvis, så det inte blir problem när man ska säga det. Kvinnor har inte plikten att räkna Omer, men om de vill så får de göra det. Men då gör de det utan välsignelsen då. Och då får vi införa de som inte har den här plikten att räkna Omer. Och det innebär ju också de rättfärdiga bland folken. Så när man ska räkna Omer som rättfärdig bland folken, så tycker jag här att vi ska ha samma regel som för kvinnorna i det judiska folket. Att det är ingen plikt, inget tvång att räkna Omer. Och eftersom det inte är en plikt då, så gör man inte välsignelsen för det här. Utan man bara talar om vilken dag det är i Omer. Under den här tiden då i Omer så är det någonting som heter Pesach Sheni, och det är ju en månad efter Pesach. Som ni kommer ihåg står i Toran att om det är någon som inte kan uppfylla budet om att offra Pesach-lammet på den utnämnda tiden, så får de en andra chans en månad senare. Det kan till exempel vara att de har varit på resa eller att de har orenhet så att de inte kan äta Pesachlammet. Så var det ju när det fanns ett tempel. Nu har vi ju inte ett tempel, så idag så kan alla äta minnet av Pesachlammet, alltså sederaftonen kan ju alla vara med på. Och jag frågade en rabbin i Jerusalem om det här och fick reda på att icke-judar får vara med i sederfirandet som judar har, eftersom det inte finns något påskalamm. Det är bara påskalammet som offrades då i templet som inte får ätas av de oomskurna. Men eftersom det inte är en riktig Pesach idag, så får även icke-judar vara med judarna i deras firande. Det är ingenting i halachan som förbjuder det. Däremot så är det en del som är lite restriktivare när det gäller afikomen, eller afikoman, vilken dialekt man nu använder. Och eftersom just afikoman symboliserar själva Pesach-offret, så ger man inte det till icke-judarna som är med på samlingen. Men det finns andra då, en annan linje, som inte tycker att det här är så viktigt, utan ger även afikoman till icke-judarna som är med i samlingen. Det som händer då är att eftersom alla idag kan fira Pesach och ha den här sederaftonen på rätt tid, för vi behöver ju inte vara i Jerusalem, och vi behöver heller inte vara rena, rent rituellt rena. Därför är Pesach Sheni, det andra Pesach, andra chansen som kommer en månad senare, inte så viktig i dagens judendom, så länge vi inte har ett tempel. Men eftersom Toran nämner om det, det är alltså den 14 Iyar, den 14 dagen i andra månaden Iyar. I synagogan så ber man inte de bönerna, man bekänner sina synder, som kallas för Tachanun. Och många äter just matzabröd den dagen för att minnas, och det är det som blir över från Pesach-veckan. Kan man då använda en månad senare och äta den just den dagen för att minnas den dagen. Det är inte en halv högtid på så sätt att den är lika hög nivå som Chol Hamoed, alltså mellandagarna i en högtid. Så kommer vi fram till Lagba Omer, som då är den 33 dagen i Omer-räkningen. Lag, det är hebreiska bokstäver som ligger tillbaka, som till bakgrund för det uttrycket. Du har Lamed Gimmel. Lamed är nummer 30 och Gimmel är nummer 3. Och när du skriver 33 på hebreiska så får du just de bokstäverna Lamed Gimmel. Och då när man uttalar det så blir det Lag. Och då kallas den här dagen Lag Baomer, den 33 i Omer, Omer-tiden då. Det är en högtid som har två historiska händelser som bakgrund. Dels var det den dagen som Rabbi Shimon Bar Yochai, han som skrev Zohar, dog. Och då firar man det på speciellt sätt. Och enligt traditionen så var det just på den dagen som Guds vrede, kan man väl säga, slutade. Det var under tiden Rabbi Akiva levde, så han hade massor med lärjungar. Och tusentals av dem som följde hans undervisning dog. Det var en plåga som skedde då. Det finns lite olika historiska källor som talar om vad som egentligen hände. Men det slutade, det blev de här dödsfallen slutade just den 33 Omer. Och då har man då ett dubbelt firande. Det innebär då att fram till den 33 Omer, Lagba Omer, så är det en sorgetid. Dels att det dog så mycket människor efter det andra templets förstörelse. Rent historiskt sett i Israel så var det en skördetid, och det är det fortfarande. Men historiskt sett så är skördetiden en orostid, när man inte riktigt vet hur framtiden ska bli. Blir det bra skörd? Hur mycket klarar vi oss det här året? Så att Omer är en orostid. Och eftersom det nu har hänt det här, alltså, att det var så pass många människor som dödades eller som dog under Rabbi Akivas tid, så har man det här som en halv sorgetid. Vilket innebär då att det är inte tillåtet att klippa skägget eller håret under den här tiden fram till Lagba Omer, för då klipper man sitt skägg och även sitt hår. En annan sak man inte gör under den här tiden är att man inte lyssnar inte på instrument, musik som har instrument. Däremot så kan man lyssna på sång. Så i religiösa radiokanaler, normalt har ju en radiokanal sånger emellan praten, eller i en religiös affär där de sätter på en bakgrundsmusik. Under de här dagarna så hör du inte musik med instrument, men däremot kan du höra a cappella sång. Många gånger så tänder man ljus och i synagogorna kvällen för Lagba Omer, för speciellt minnas Rabbi Shimon Bar Yochais död. Det hände speciella andliga manifestationer när han dog. Det var ljus och så där vidare, berättar historien. I Israel så firar man ju inte rabbinernas födelsedagar. De stora rabbinernas födelsedagar är inte så viktigt, utan deras dödsdag. För en rättfärdig människa sonar sin generations synd enligt judisk teologi. Det innebär också att när en rättfärdig människa dör, då prisar man hans livsverk. Och man prisar honom på ett positivt sätt, på ett rätt sätt. Och det gör man på hans årsdag, hans dödsdag. Och då är för Lagba Omer årsdagen av Rabbi Shimon Bar Yochai, som var en stor rabbin som skrev Zohar. Och därför så tänder man eld till hans ära på natten då. Överallt så har man stora eldar. De som ska gifta sig inte fram till Lagba Omer. Från Pesach fram till Lagba Omer så finns det inga bröllop bland gudfruktiga judar. Däremot kan man ha bar och bat mitzva. Nu ska vi tala om Shavuot, som är den sjätte dagen i den tredje månaden, Sivan. Utanför Israel har man ju en dag extra, den sjunde dagen också. Shavuot är i Toran. Den kallas för Chag HaKatzir, som är skördehögtiden. Det kallas också för Bikurim i Toran. Och här kan vi väl göra en justering, för jag tror att en del har fått del av messiansk undervisning på nätet och på annat sätt, där man kallar Omer för Bikurim, förstlingen. Och det stämmer inte med Toran och inte med den judiska traditionen. Så om du har en uppfattning om att Bikurim är den här förstlingsskörden vid i Pesachveckan eller i Chagamatzotveckan, så måste du justera det. För det heter inte Bikurim, varken i Toran eller i den judiska traditionen. Det är en felaktig undervisning. Bikurim i Toran är just Shavuot, för där är det då man för fram första skörden till templet, inte i form av en omer korndeg, utan vete och annat som man kommer till templet. Det är också i den rabbinska traditionen som speciellt är viktig på grund av diasporan, eftersom man nu inte lever i Israel och har ett tempel. Under många år har inte judiska folket levt i Israel och haft ett tempel, om man nu tänker på folket i stort. Och inte heller sedan 1948 har vi kunnat fira Omer som man ska göra i templet. Vi har inget tempel. Det innebär då att Shavuot blir inte skördefesten, utan Shavuot blir festen där man fick Toran. Så man, betoningen ligger på Zman Matan Torateno, tiden för att ge våran Torah. Men Toran själv har inte betoningen på att Toran gavs under Shavuot. Det står ingenstans i Toran exakt när Toran gavs på Sinai. Det går att mer eller mindre se att det gavs ungefär omkring den sjätte dagen i den tredje månaden. Om du tittar när Israels barn kom fram till Sinai i Andra Mosebok 19 och så vidare. Så kan du se där hur många dagar det behövdes för att Toran skulle bli given. Men det är inget speciellt utmarkerat i Torans undervisning att just den dagen gavs Toran, och att Shavuot har med Torans givande att göra. Det är en konsekvens av sammanhanget och se hur det ligger till. Men det är ju intressant att lägga märke till att Toran betonar inte Shavuot som att det är ett givande av Toran. Utan Toran själv betonar att Shavuot är fullkomningen av Pesach och skördetiden. Då man ska presentera den nya grödan från landet till Herren. Men det är ju inget motsägelsefullt i det här, naturligtvis inte. Toran gavs under Shavuot. Och därför så blir i diaspora-judendomen som vi lever fortfarande Shavuot sammankopplat med givandet av Toran på ett alldeles speciellt sätt. Eftersom Toran är inte, du behöver inte leva i Israel för att ha Toran. Du kan ha Toran med dig. Både i ditt hjärta och med dig rent fysiskt utanför Israel. Så Shavuot och givandet av Toran är väldigt starkt sammankopplade i det judiska firandet idag av Shavuot. Zman Matan Toratino. Tiden för Toran, våran Toras givande. Man ser ju ett sammanhang mellan Pesach och Shavuot. Pesach är befrielse från Egypten. Och där fick man offra, när man kom in i landet och skulle offra Pesach, så omer offret i templet, den gavs ju av mat, eller den säd, korn, som var mat för djuren. Korn är inte i första hand till människorna, utan det odlades i gamla tider för att ge mat till djuren. Och vete var mer mat för människor. Vetet är ju den anses som en bättre näringsämne. Nu är kanske inte vetet som vi har idag samma som fanns förr. Men förr var vetet liksom det människan åt, och kornet det som djuren åt. Naturligtvis kan ju människan äta korn, och det är bra för vår kropp. Korn. Men så var det på den tiden. Det innebär då att det finns en koppling mellan det man offrade på Pesach och det som man gav till djuren. Det finns alltså, det talar om kroppen, det talar om det djuriska. Och befrielse från Egypten, det var att kropparna befriades. Det var liksom den lägre befrielsen, men själen hade inte blivit befriad än. Det som var själva människan, det blev inte förrän vid Shavuot. Inte förrän Toran gavs på Shavuot fick människan uppleva den frihet som uttåget ur Egypten ledde till. Det räckte inte med att bli fria i kroppen, utan även själen måste bli befriad. Och då behövs det normer, det behövs en Torah, det behövs en tid mellan det ena och det andra. Det tog ju väldigt lång tid för Hashem att få ut Egypten ur Israel. Det var lättare att få ut Israel ur Egypten än att få Egypten ur Israel. Så därför ser vi att både Pesach och Shavuot krävs för att det ska bli en fullkomlig frihet för folket. Samma sak är det ju för oss som är i det nya förbundet, i Messias. Det räcker inte med att hans blod har befriat oss från synden. Vi måste också helga oss, vi måste rena oss, vi måste låta Toran komma in i våra hjärtan, vi måste komma fram till trons lydnad, som Paulus nämner om. Ordet atzeret används för två högtider i Toran. Du har Shemini atzeret, som är den åttonde dagen i Sukkot. Atzeret räknas som paus eller fullkomning eller konklusion eller sammandragning eller att hållas kvar. Det finns lite olika sätt att översätta det ordet. Och Shavuot räknas också som atzeret. Toran nämner ordet att atzeret i förhållande till Shavuot. Det innebär då att det finns en koppling mellan Pesach och Shavuot, på samma sätt som det finns en koppling mellan Sukkot och Shemini atzeret. Shemini atzeret är den åttonde dagen i Sukkot. Det är alltså Sukkots fullkomnande, kan man väl säga. Sukkot kommer in i den nya dimensionen. På samma sätt så kommer Pesach till sin fullkomning när vi kommer fram till Shavuot. Shavuot är alltså inte en högtid i sig själv, utan det är en slutklämmen, pricken över iet för Pesach och det osyrade brödet högtid. Och Omer naturligtvis, som då är speciellt kopplat till Shavuot. Det som offrades i templet under Shavuot, det var två bröd av vete som hade syrats. Och det är intressant att man offrade en jäst. Ett jäst bröd i templet. Det var ju osyrat bröd normalt i templet som man offrade. Men här under Shavuot så är det två stora vetebröd som offrades från den nya skörden i landet. Från och med den första dagen i tredje månaden Sivan fram till den sjätte dagen som är just Shavuot, så säger man inte Tachanun i synagogan, det vill säga man, det är en speciell bön för syndabekännelsen efter Amidah. Den läser man inte i synagogan. Torah nämner speciellt att man ska tvätta sina kläder innan den tredje dagen, som det står. Att folket skulle ju göra sig rena sig, och det innebär inte bara att tvätta sina kläder utan även sin kropp. För det hjälper ju inte att tvätta dina kläder om inte din kropp är ren, då blir det ju smutsigt igen. Så att gå igenom mikve är speciellt sammankopplat med Shavuot. Och därför så poängteras det på ett alldeles speciellt sätt idag i judendomen att man ska döpa sig innan Shavuot. Man ska gå igenom en mikve. Och det gör man då på dagen innan Shavuot. Synagogor dekoreras under Shavuot, eller innan Shavuot, för Shavuot, med blommor och kvistar. För traditionen lär att när den evige gav sin Torah på Sinai så blev hela berget grönt. Och det talas också om att de betade där och så vidare. Så och vattnet som kom. Så att det är inte bara den muntliga traditionen, utan vi i Toran kan skönja de här sakerna som hände där när Herren kom ner på Sinai. Det var mycket liv i det ökenklimatet som fanns där, som skedde just under Shavuot. Därför så tar man in blommor och grenar i synagogan. Och det är den enda gången under året som man har tillåtelse att göra det i synagogan. Eftersom Toran förbjuder att man tillber inför träd, och man ska inte ha blommor och sånt där man ber till Hashem, för då kan det associeras och sammankopplas med avgudadyrkan när man hade just träd och aseror och annat sådant som man tillbad. Så därför så är det förbjudet i Toran att ha träd i templet, och man har därför inte träd i synagogan, utom nu på Shavuot. Man har också en tradition att äta mjölkprodukter under Shavuot, också med honung. För det står i sångernas sång, Höga visan 4:11, honung och mjölk finns under din tunga. Och det är ju en allegorisk, det talar om att när Toran kom och gavs Torans ord, så sammankopplas det med honung och mjölk. Och därför så äter man speciellt honung och mjölk under det här firandet. Man brukar vara uppe hela natten till Shavuot för att studera någonting som kallas för Tikkun Shavuot, eller tillrättaläggande av Shavuot, som är ett sammandrag, kan man säga. Det är speciellt utvalda versar från Tanakh, hela Tanakh. Man går igenom alla böcker i Tanakh. Det finns några bibelversar från hela Tanakh och från Zohar och även det finns en del som går igenom hela Mishnah och hela Talmud, någonting från varje bok där då. Och det gör man för att hedra att man tar emot Toran igen denna högtid. Och man lägger väldigt stor vikt just att studera denna natten. Och det man då, anledningen till att man är uppe hela natten, det är att man enligt traditionen så var Moshe Rabbeinu tvungen att väcka folket. Och folket väcktes utav ett shofarljud också när Herren började spela shofar på bergets topp. Då låg folket och sov. Och det var liksom dagen då de skulle gifta sig. Det var dagen de skulle gå in i förbund med Hashem på ett alldeles speciellt sätt. Och då ska man inte ligga och sova. Och då för att rätta till den attityden och den slappheten hos folket som fanns där, så håller man sig vaken hela natten för att göra tikkun, som är tillrättaläggande. Därför så kallas de här, det här studiet av Toran under natten till Shavuot för tikkun Shavuot. Under Shavuot-dagen så läser man Ruts bok. Hon var ju förmoder till kung David. Och hon föddes och dog precis på Shavuot-dagen. Man studerar också de 613 buden under dagen Shavuot. Och sen ska jag inte gå igenom vilka böner man ber i synagogen, för det är inte så viktigt för i det här sammanhanget. Den första dagen, om vi nu räknar med att man är i diasporan här. Torahläsningen för första dagen i Shavuot är andra Mosebok 19, 1 till och med 20 och vers 23. Och maftir, alltså sista delen i Torahen, det är fjärde Mosebok 28, 26 till och med 31. Och sen har man haftara, Hesekiel 1. 1 till och med 28 och kapitel 3 och vers 12. Andra dagen i Shavuot är det femte Mosebok 14 vers 22 till kapitel 16 vers 17. Den första läsningen den andra dagen. Och sen har du maftirläsningen fjärde Mosebok 28 26 till och med 31. Och haftaran är Habakkuk 2, vers 20 till kapitel 3, vers 19. Och naturligtvis gör man inte tachanon i synagogan, den här bekännelsen för sin synd. Och eftersom den högtidsdag så gör man hallel, som är psalm 113 till och med 118. Precis efter Amidah-bönen. Och den som har sidur, han säger ju vilka böner som gäller i synagogan på kvällen, morgonen och eftermiddagen under Shavuot. När Shavuot tar slut, när solen har gått ner, så gör man havdala över vin med välsignelsen Hagefen och Hamavdil. Man har alltså inte örter eller ljus, utan bara vin. Och som sagt tidigare, de rättfärdiga bland folken är inte bundna av de här reglerna, men har dem som en utgångspunkt, och du är inbjuden att uppfylla så mycket du upplever att du vill göra. Och var konsekvent. Har du en satt nivå, så håll den nivån. Var konsekvent i observansen och den nivå man lägger. Och lägg inte ribban för högt, för då blir det för svårt. Och lägg den inte heller för lågt, för då blir det slapphet.
Det här med förstlingen vid den första veckodagen och så vidare, när man bara fram giftade då kornkärven inför Herren. Du sa någonting om att det inte hette förstlingen, förstod jag det rätt? Eller det heter så att säga den kärven då, Omer, första Omer då.
Ja, det, alltså reshit betyder förstlingen av.
Ja,
förstlingen av. Men det är inte förstlingen av omer, utan omer är förstlingen av skörden. Därför saknas det ett ord där på hebreiska. Omer reshit ketzir chem. Omen, alltså omen som är en förstling av eran skörd. Så man ska förstå det.
Ja. Mm. Ja, just det. På grund av att vi också kopplar det till Jeshuas uppståndelse.
Ja, absolut. Men det är inte ordet bikurim där. Bikurim är ett annat ord för förstling.
Ja, ja.
Mm. Ordet omer, det är inte kärve i det sammanhanget, utan det är ett mått. Det är som översätt som gomer. Mm. Det är ett mått. Man viftar ingen kärve i templet. Man rostade kornen, man malde dem, man siktade dem och man blandade dem med olja och salt. Och sen så offrade man det som ett viftoffer inför Herren. Det andra är att ordet reshit, förstlingen av, översätts i Septuaginta med ett ord i grekiska som är samma som Paulus använder i Första Korinthierbrevet 15. Mm. Så där har vi en koppling då mellan förstlingen. Nu har Messias uppstått så som förstlingen av dem avsomnade, står i Första Korinthierbrevet 15 och 23 eller något sådär. Och där har du samma ord i den grekiska texten som Septuaginta har i tredje Mosebok 23 och 10. Det ordet reshit. Ja. Och där så har du alltså en koppling mellan förstlingen. Och då, ordet reshit kommer ju igen ganska många gånger i Toran. Det talar om till exempel bereshit, och du har reshit av en kungs regering. Men reshit i sig själv är en smichutform. Det betyder förstlingen av, eller begynnelsen av. Och därför så, när man säger om reshit på hebreiska, låter det inte bra. Så om reshit av vad då? Om reshit av eran skörd ska det vara.
Mm, ja.
Och då är ju skörden är också en bild på uppståndelsen där.
Ja, men du säger det var inte ett fullt bakat bröd då, när vi pratar om kornet här.
Nej.
Utan det var en deg som man offrade.
Ja.
Just det. Till skillnad mot en vetebröd som är då fullt bakad och färdiga, som vittas tillsammans med offer.
Ja.
Lammen då, va? Som beskrivs. Så det finns en skillnad där.
Ja.
Jag tycker att det är intressant. Man kan koppla det på kanske associationen blir till Messias då, och det bröd som ger liv. Alltså, man kan tänka så. Tänker jag i alla fall.
Ja, det är en intressant tanke.
På grund av att alltså det har ju med hans förhärligande att göra då, genom att han vandrade under 40 dagar då, och sen blev han upptagen och sen fullbordade så omen då med denna tradition att bära fram de här bröderna som var bakade och färdiga.
Man kan se det som att det räckte inte med Jesuas död och uppståndelse om det inte hade kommit till Shavuot. Alltså, det räckte inte bara med en deg.
Nej.
Utan att det måste fullbordas till ett bröd. Och det fullbordas på Shavuot.
Ja.
De var lika ängsliga, även fast Jesus hade uppstått. Liksom, de satt där och gömde sig då. Det behövdes en ruach.
Ja, andens kraft. Ja, det är mycket, mycket bra. Mycket bra.
Den där linjen som...
Men det som är intressant är ju att det är jäst bröd som offras under Shavuot. Och det kan ju inte vara Yeshua. För han är ju ojäst. Alltså finns ju ingen synd i honom. Här ser jag en bild på att det finns möjlighet att tjäna Gud i hans tempel trots att det finns Yetzer Hara kvar i oss. Jag tror att det talas om Messias kropp här på jorden, med Messias församling här på jorden, som inte är fullkomlig än, utan vi kan vara det här offret i templet trots att vi är gästa, så att säga.
Precis. Precis samma tanke stod med precis innan du nämnde det.
Mm.
Det är starka bilder.
Ja, det är det. Messias är ju inbakad i den judiska traditionen, så att lever du i det här, så allting är Messias. Det är liksom, han är allting i Toran. Han är den levande Toran. Så att du ser honom överallt, överallt, överallt.